Ja, det är Åke Sandin det här. Och då börjar den tuffa oberoende radion. Det vill säga Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff. Det är den 1473 sändningen som hörs på 91,4 MHz från söndag den 16 september till söndag den 7 oktober när ett nytt Radio Tuff förhoppningsvis sänds första gången. Men programmet kan när som helst avlyssnas på www.tyresoradion.se där man också i fliken arkiv kan lyssna på de senaste årets Radio Tuff och många andra program. Det här programmet i största korthet. Massor av dosor delas ut, bland annat till Roland Skytt som har en hängiven medlem av Tuff. Anna Benediktsson intervjuas om sin vistelse på den grekiska ön Lesbos där många tusen båtflyktingar sedan i åratal lever i överfulla läger i väntan på att få komma vidare. Men först Louis Armstrong i 22 sekunder så jag blir på gott humör för att dela ut rosor.
Oh, say, Sibon, lovers in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, I see bound.
Ja, inspirerad av den positive Louis Armstrong kommer nu rosorna ifrån Radio Tuff. Och det blir många. Den första ger vi till Sören Somelius som i sin blogg Nya kulturen såren.se skriver att citat, den lönsamma krigs- och krigsdrivande vapenhandeln i världen ökar kraftigt. Han hänvisar till tidningen Economist som uppger att amerikanska diplomater fått i uppdrag att arbeta aktivt för ökad vapenförsäljning. USA ökade redan sin andel av världens vapenhandel från 30% till 34% från 2008 till 2013. Economist nämner också att Frankrike nyligen fick en order från Saudiarabien på 100 miljarder för köp av pansarfordon. Sverige håller sig väl framme när det gäller vapenexport. 2011 sålde Sverige mest vapen i världen per person i pengar bortåt 14 miljarder kronor. Sen en ros till min gamle vän Roland Skytt som levde 1913 till 2005. En hängiven Tuff medlem som efter att ha blivit intervjuad i Radio Tuff om sin ungdom och sin judiska mamma Sipa blev inspirerad att skriva succéboken Kådisbällan. I många radioprogram tillhörde han historieberättarna och hans humor uttryckte han bland annat i följande limerick. En kanonfabrikant i Karlskoga med Boforsvapen knoga och knoga. Han sa varje dag, exporten går bra, med licenser är inte så noga. En ros till tidningen Tyresö Nyheter som delas ut gratis till alla hushåll i kommunen och som i varje nummer har en sida om den aktiva Tyresö-radion. I augustinumret nummer 5 sägs att i somras har program nummer 1472 av Radio Tuff sänds ett rekord i närradiosammanhang. Vi tackar så mycket. Det fanns också en bild av Radio Tuff illustrerad med en tavla gjord av just Roland Skytt. I dess centrum finns det brutna geväret och rubriken lyder Make Love, Not War. Sen en ros till den medicinska tidskriften The Lancet som uppger att skador, sjukdom och hunger orsakad av väpnade konflikter i Afrika kan ha lett till att så många som 5 miljoner barn dött mellan åren 1995 och 2015. Cirka 3 miljoner har varit under 1 år gamla. En ros till Etiopien och Eritrea som nu efter kriget för 20 år sedan har öppnat sina gränser och drar bort sina trupper på ömse sidor av den. Sen en ros till minnet av israelen Uri Avneri som dog nyligen nära 95 år gammal. Han hade i sin ungdom varit officer i ett krig mot araberna men blev sen en varm fredsvän som engagerade sig för palestiniernas rättigheter. Han grundade den israeliska fredsrörelsen Gush Shalom och han tilldelades 2001 Right Livelihood Award. Med rosor till flera europeiska länder som förgäves försökt förhindra att Israel raserar en beduinby på Västbanken och fördriver de uppåt 200 fattiga palestinierna därifrån. Det godkändes tyvärr av Israels högsta domstol till glädje för den israeliska regeringen och andra högerkrafter. En ros till den palestinska politikern Hanan Ashrawi, kristen palestinier, som 2002 fick Olof Palme-priset. Hon säger om USAs beslut att minska biståndet till palestinierna med 1800 miljarder kronor. Så här, citat. Det palestinska folket och dess ledare kommer inte låta sig skrämmas eller ge vika för tvång. Det palestinska folkets rättigheter är inte till salu. Sen en ros till den berömvärda fredsrörelsen på Orust vars möte den 4 oktober har rubriken Libyen förstört med svensk hjälp med fredsforskaren Jörgen Johansson som inledare. Man ställer frågan, citat, kan lögnerna avslöjas, våldet stoppas och folket börjar hoppas. Slutcitat. En ros till Läkare utan gränser som larmar om att de många migranterna som samlats i Libyen lider svårt under fängelseliknande förhållanden. Allt värre nu när inbördes strider intensifieras i Libyen. Sen en ros till Sveriges Television som tagit fram dokument som visar att Carl Bildt gav amerikanska ambassaden förhandsinformation om den svenska ubåtskommissionen på 1980-talet innan resultatet presenterades för svenska folket. Till UNHCR som är FNs flyktingorgan med uppdrag att skydda människor som har tvingats fly från krig, konflikt eller förföljelse. De rapporterar att det blivit allt farligare för migranter att nu ta sig över Medelhavet. Under de 7 första månaderna av 2017 drunknade var 42 person längs flyktingrutterna till sjöss. Medan i år är det var 18 person som aldrig kommer fram. UNHCR förklarar citat, anledningen till att trafiken har blivit mer dödlig är att människosmugglarna tar större risker eftersom den libyska kustbevakningen intensifierar sin övervakning. UNHCR lyfter även fram att många dör redan innan de kommer till Medelhavet, antingen i sina försök att ta sig till Libyen eller de överfulla lägren i landet. Sen en ros till Alléskolan i Lerum utanför Göteborg som jobbade in 48 000 kronor vid sitt dagsverke. Verkligen bra arbetat av personal och elever för indiska systerskolor i fattiga Dharampur. Där elever med analfabeter som föräldrar nu får utbildning. Summan sätts in på Tuffs insamlingskonto 79 36 36-2. Varifrån summan skickas oavkortat till Indiska Partners. Tidigare år har Kumla skola i Tyresö ordnat en festival för samma ändamål och bidraget blev cirka 30 000 kronor. Och Tuff-veteranen Göran Flodman har i år skickat 40 000 kronor. Andra bidragsgivare är att förglömma. En ros sen till författaren Dan Jönsson som i OBS i Sveriges Radios kulturprogram talade om den tyske filosofen Immanuel Kants bok Som evigen friden. Den skrevs redan 1796 och Kant levde hela sitt liv i Königsberg som efter andra världskriget blev det ryska Kaliningrad. Jönsson skriver bland annat citat: vår tids amerikanska fred bygger på ett globalt system av hundratals militärbaser, ständiga förebyggande krig och hemliga robotbaserade operationer utan krigsförklaring. Allt i priset av halva världens samlade militärbudget. Med sådana förutsättningar känns utsikterna till en evig fred mest dystopiska. Men det så kallade världssamfund som i vår tid upprätthåller den globala ordningen tycks tyvärr förväxla fred med militär och ekonomisk stabilitet. Att läsa Kants lilla traktat idag är ganska nedslående när man ser till hur få av hans idéer som förverkligats. Ta bara de båda grundläggande förbuden mot yrkesarméer och mot skuldsättning för militära ändamål. Detta trots idoga försök att bygga permanenta mellanstatliga institutioner och på så vis ersätta makt med rätt. Man vill ju gärna tro att det är möjligt, men rätt ersätter inte makt så länge makten att avgöra vad som är rätt är bortom all rättslig kontroll. Försök själv föreställa dig den lilla staden någonstans i Jemen. Människor samlas till marknad när ett av husen på torget oväntat exploderar. Krig eller fred? Frågetecken. I en rättlös värld spelar den frågan ingen roll, slutar Dan Jönsson. Och sen en ros till Tuffaktivisterna som under ett år nästan varje onsdag kväll arbetat med sitt hjälpprojekt för nyanlända unga människor från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Etiopien. 18 stycken av dem har deltagit i information om aktuella svenska ämnen såsom samhällsliv, historia, kultur och traditioner. De gör även utflykter och studiebesök. Arbetet med detta integrationsprojekt fortsätter ett år till under ledning av Tuffs ordförande Lisa Norgren Benediktsson. Är du intresserad av att hjälpa till, mejla till kontakt@tuff.nu. Vill du stötta projektet ekonomiskt, sätt in en summa på Tuffs insamlingskonto 79 36 36 2. Och sen en ros till kommunens fritidssamordnare Susanne Svidén som uppmärksammat Tuffs integrationsprojekt och säger citat: ni gör ett fantastiskt jobb. Rosor till Erika Husberg, Sylvia Ljungdahl och andra Tuffaktivister som såg till att Tuffs utskick av kalendarium och Tuffbladet skickades till alla medlemmar. En ros till Anna Benediktsson som kommer till Tufflokalen Myggdalsvägen 80 Nederbotten måndag den 24 september klockan 19 och berättar om båtflyktingarnas situation på den grekiska ön Lesbos. hjärtligt välkomna. Och sen till sist rosor till alla solidariska som blir medlemmar i TUFF genom att betala 200 kronor på TUFFs plusgiro 16 01 37-6. Värva gärna en familjemedlem eller en god vän till TUFF.
Från Bromma har vi till Radio TUFF med oss Anna Benediktsson. Och du har varit på ön Lesbos. Det enda jag vet om den ön det är att den ligger mellan Turkiet och grekiska fastlandet. Den är grekisk. Och att den har givit namn åt lesbisk kärlek, kvinnlig homosexualitet. Därför att på Lesbos bodde för 2600 år sedan en av de första kvinnliga poeterna som man känner till, nämligen Sappho. Och hon umgicks mest med kvinnor. Om hon var homosexuell, det har man ingen aning om, men man har antagit det. Du var väl inte med på någon... Du åkte väl inte till Lesbos för att vara med på någon Pride-festival eller något liknande, va?
Inte direkt, nej.
Utan varför då?
Jag var nere på Lesbos för att jobba med flyktingsituationen som är på hand.
Det är många flyktingar där. Fastän EU har mutat Turkiet att inte skicka några över Egeiska havet till Grekland.
Ja, ja. Det rör sig runt 10 000 flyktingar som satt på just Lesbos.
Aha.
Varav 8-9 000 är inne i det stora lägret Moria. Och det kommer fortfarande människor varje natt med båt över från Turkiet.
Och det är
långt ifrån över den situationen.
Det lägret det var avsett för en tredjedel.
Ja, 2500 är det byggt av. Eller byggt för. Så att det är ju fyllt med 3 gånger sin kapacitet.
Hur ser det ut där då? Är det provisoriska skjul eller vad då?
Ja, det är uppdelat i 2 olika läger. Det finns Moria och sen så har man Karatepe som är ett läger, ett mindre läger för barnfamiljer och extra utsatta kallar man det nu. Men nu är alla på Lesbos utsatta. Och i Karatepe så har man fasta som containrar, liksom, bostäder för familjerna. Men i Moria så finns det inte tält till alla, utan där är det fullständigt ungefär. Och Läkare utan gränser har sagt att det är bland det värsta de har sett.
Det är förfärliga förhållanden alltså.
Ja.
De bor primitivt och väldigt trångt.
Ja, och alla säsonger kommer med utmaningar. Nu i somras så var det supervarmt. Då går det inte att få skugga eller vatten till försel eller... Och sen så på vintrarna så blir det så snöar i Grekland.
Snöar?
Det blir superkallt, ja.
Uh-huh.
Så att det är ständiga utmaningar också med att få människor att ens överleva.
Har de mat tillräckligt?
Ja, lägren drivs ju nu av grekiska staten och UNHCR. Uh-huh. Så mat ska ju finnas, det är väl ungefär det som finns. Men
hur har barn det finns det barn där, har de någon skola?
Det finns skola, men det är inte så stor del av barnen som går i skolan.
Nej.
Den är bristfällig och det är långa transporter och det verkar bero lite på åldrarna vilka som har lust att gå, men det är ingen obligatorisk skolgång. Det är kanske inte motiverat att lära sig grekiska om man inte vet om man ska få.
Hur länge har människorna varit på Lesbos som flyktingar då?
Många av dem vi jobbar med har varit där sedan 2015.
I 3 år, herregud.
Och många av dem har inte ens... Det kan ta 1 år alltså innan man får sitta ner och ha sin första intervju för sin asylansökan. Och på 1 års tid kan det vara att ingenting har hänt med ens process. Det är fullkomligt olagligt.
Vad kommer de, vad, försöker de komma därifrån, och är det några som får komma till fastlandet och vidare till Europa?
Eftersom att det kommer människor varje natt så fylls ju lägren på flottan. Så de måste ju flytta några från öarna. Men tanken är att öarna är låsta, och det har de varit senaste 2 åren. Vilket innebär att man ska ha en koll på hur man sköter situationen på Lesbos och Kios och Samos och sen på fastlandet. Att det får vara olika styrningar kring det på något sätt. Det är deras sätt att hantera det. Men i våras så var det här uppe i grekisk rätt med en stor grekisk organisation som sa att det är olagligt att hålla människor på det här sättet. Har man sökt asyl i Grekland, då ska man få röra sig inom Grekland och inte vara fast på en ö.
Nej, just det.
Och det vann de faktiskt. Det sa grekiska domstolen att det är ett brott mot rörelsefriheten.
Ja.
Men man har inte ändrat någonting ändå, utan det är fortfarande, det är låst. Man kommer inte av, om man inte då via något slags kvotsystem kommer in. Kanske barnfamiljer eller väldigt sjuka barn kan ibland få bli överförda till fastlandet för att få bättre vård eller boende. Eller,
Vad är
1200.
Vad är de där flyktingarna ifrån? Är det syrier alltihopa? Eller?
Nej, men främst är det syrier.
Jaha.
Afghaner, kurder, Iran, Irak och ett par afrikanska länder. Men absolut mest syrier fortfarande.
Du var inte där som turist alltså? Hur länge var du där?
Jag var i Grekland i 5 månader.
Vad sa du?
I 5 månader.
2 månader? Ja.
5 månader?
Ja. Var du hela tiden bland flyktingarna?
Ja, men på olika sätt. 3 månader så jobbade jag med familjeåterföreningar. Alltså med barn som har kommit ifrån sina familjer.
Ja.
Eller som har kommit själva på flykt och behöver återförenas.
Hur går det?
2 månader där.
Vad är föräldrarna och vad är barnen?
Ja, men det beror ju på. I vissa situationer har föräldrarna kommit först, eller en förälder eller så.
Ja.
Har de kommit isär varandra på flykten. De här flyktresorna tar ju inte, det är veckor och månader av flykt. Och de som kommer till Lesbos har ibland försökt korsa, eller har korsat Egeiska havet flera gånger.
Ja, har de. Och prejats och förts tillbaka till Turkiet.
Ja, så länge de är på turkiskt vatten får man ju vända runt dem. Men så fort de kommer över på grekiskt vatten så måste de ju bli omhändertagna av EU och Grekland. Då har man kommit över.
Tillhörde du någon organisation för flyktingar?
Ja, jag jobbade för 2 olika organisationer. Och en av dem var en grekisk välgörenhetsorganisation som var med.
Ja.
Under starten där, 2015.
Ja. Hur gick det med språket då? Kan du grekiska?
Nej.
Var det engelska som man tog till?
Absolut, och franska en del. Men den här organisationen har volontärer som flyger in på egen bekostnad och pausar sina liv från hela världen. Det var ett gäng på 25-30-åringar som jobbade från Malaysia, Nya Zeeland, USA, Mellanöstern, Europa, Skandinavien. Det var verkligen en enorm.
Var du enda svenska där, Anna Benediktsson?
Nej, jag hade en svensk till och en dansk.
Ja. Vad gör du nu?
Det beror lite på vad folk kommer ner för. Det är många som är barn själva till flyktingar som kommer ner för att tolka.
Ja.
Det är en väldigt bredd liksom, på vilka som...
När var du där? Var du i år?
Ja, det kom hem för 2,5 månader sedan.
Jaha, i mars, april var det där då?
Åkte jag ner, ja.
Jaha.
Mars, april, maj, juni, så december så där.
Och nu när du har det skönt i Bromma då, är du fortfarande engagerad och gör någonting för flyktingarna?
Just nu har jag behövt komma hem lite och inte kasta mig in i ett nytt projekt direkt. Men jag pluggar internationell rätt i kris och konflikt.
Ja.
Och tänker att jag ska åka ner igen över jul. Då är det inte så många volontärer som är där när det är kallt. Och...
Det var snöigt, sa du?
Mm.
Jag tror det de där sydliga grekiska öarna var helt snöfria. Men...
Ja, nej. Mm. Det är snölägren. Så att då behövs det helt andra insatser. Då är det inte lika mycket båtar som kommer, utan då är det mer... att se till att människor har det drägligt överhuvudtaget i lägren. Och det har pågått så himla länge nu att de organisationer och de människor som har varit och jobbat på Lesbos 2015, de säger att läget är mycket värre nu än vad det var i början. Som man måste jämföra med liksom, att det var värre 2015 för att det var så många fler. Men det, nu har ju människorna där och de som kommer fram till Lesbos, de har ju levt i det här i 3-4 år till. Men, det är väldigt, dels att man vet att man reser inte med samma hoppfulla känsla att man ska komma till EU och få en ny start, utan man vet att det är en lång väg innan man kan starta ett liv i EU.
Men att,
och sen att man är sjuk och trött.
Än att bo i överfulla, trånga flyktingläger gör det inte att människorna vill komma tillbaka till Turkiet.
En del såklart, framförallt de som har lämnat sina familjer för att de har trott på familjeåterförening. De åker ju tillbaka för att de... och det är fullständigt ovärdigt att leva i de här lägren. Men det är inte att leva i krig.
Nej.
Och det är ju någon poet, författare som har sagt det, att man sätter inte sina barn i en båt på havet. Om havet inte är säkrare än land. Och så är det att det här är... Det är verkligen att välja bland... Det finns bara dåliga val. Liksom. Mm. Men här är man i alla fall inte i en krigszon.
Nej.
Även om Moria faktiskt börjar bli på gränsen. Det är enormt mycket bråk. Och det är för många minoriteter så är det livsfara in i lägret. Och kvinnorna och barnen... polisen har själva sagt där på Grekland på Lesbos att de har väldigt svårt att kunna kontrollera det här lägret.
Migranterna från Libyen, de har ju tält sig i fängelseliknande läger, och i Libyen är det oroligt, det är inbördesstrider, och när flyktingsmugglare väl tar hand om dem så dör ju idag. I år har det varit 18:e människa dött på Medelhavet.
Mm.
Är det några som dör på vägen över Egeiska havet?
Ja, absolut.
Är det?
Ja, det var en barnfamilj som drunknade i somras.
Vad sa du?
Det var en barnfamilj som drunknade i somras. Det är väldigt mycket färre människor kan man säga som korsar den vägen hem från Libyen.
Ja.
Det drunkna människor.
Mm.
Det gör det.
Ja. Och du ska åka ner till jul, sa du, till Lesbos.
Jag hoppas det.
Ja.
Det är svårt att vara hemma och veta att det där pågår. Man själv kan åka hem och få mer energi eller kraft eller få tillbaka sin bild av vad som är ett normalt liv. Men där är de kvar. Och det kommer att vara ganska länge.
Din mor Lisa Norgren Benediktsson, hon har ju under ett år lett integrationsprojekt för de nyanlända i Sverige. Det är väl någonting att beundra.
Mm, verkligen.
Ja.
Det är nästa steg liksom. Och det är lika viktigt. Jag tror att speciellt om man har levt så där länge på väg.
Ja.
Att få komma fram och få hjälp att komma in i samhället, det är ju, jag tror att det är ett desperat behov av att få känna sig till slut som en del av ett samhälle genom att inte leva inlåst i ett läger på en ö, utan att faktiskt få tillbaka sitt liv. Det behöver man ju stöd i, såklart.
Fortsätt Anna Benediktsson och engagera dig för dessa flyktingar och deras eländiga situation. Tack för att jag fick intervjua dig.
Tack för att jag fick komma.
Ja, hej då.
Hej, hej.
Anna Benediktsson som vi hörde nyss, hon återkommer på ett tuffmöte måndagen den 24 september klockan 19, Myggdalsvägen 80. Och då får vi höra mera om flyktingarna på Lesbos. Hjärtligt välkomna allihopa, måndag den 24 klockan 19, Myggdalsvägen 80. Och ha en riktigt skön början på hösten, kära lyssnare.